Värvet görs i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av Telia, och jag vill inte skryta men jag fick ett jättefint sms från min redovisningskonsult häromdagen. Fantastiskt jobbat med kvittorna förra året, keep up the good work, skrev han. Det var första gången jag fick så fina ord, det kändes oerhört Telia. Men att missa ett viktigt mejl för att det markeras som spam, det är förstås inte Telia. Eller strul när du till exempel vill ansluta till videomötet från fritidshuset, eller knackigt wifi överlag, det är inte heller Telia. Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Och för oss företagare som vill att allt ska vara lite mer Telia, ja då är det inte så dumt att vända sig till just Telia. För ju fler tjänster ens företag lägger hos Telia, desto fler förmåner. Och att ha en enda leverantör att kontakta gällande IT, telefoni och uppkoppling, det är Telia. Och för att läsa mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör, ja då föreslår jag att du kvistar rätt in på telia.se/företag. telia.se/företag. Stort tack Telia.
Jag måste skriva mer så länge jag gör nya erfarenheter. Och den sista stora erfarenheten jag har gjort, det är att jag har blivit gammal. Och det har jag inte varit för.
Min nästa gäst behöver i princip ingen introduktion, men för sakens skull, eller yngre lyssnare, han är en ikon. I 50 år har han varit en del av svenskt musikliv. Och även om det fanns en tillvaro innan dess, så var det med Hoola Bandoola Band som det tog fart på riktigt, med låtar som... gjorde Mikael Wiehe och hans bandkamrater i proggen både lite mer folklig och mera folkkär. För 41 år sedan kom hans första soloalbum, och han har sedan dess haft en rätt enastående produktion med nära 30 skivor. Inte sällan i samarbete med kollegor som...
Allting kan gå i tur, men ett hjärta kan gå i tusen bitar, säger du.
Björn Afzelius, som ju för övrigt också var med i Hoola Bandoola, eller Ebba Forsberg.
Då vill jag vara med dig i tusen år, för att jag älskar dig.
Och nu är han aktuell med nypremiären av föreställningen Har du sett världen? Men först ett stopp på Mariaberget för att göra Värvet avsnitt 360 som produceras i samarbete med Acast och Klara Åström och Månsson och mig, Kristoffer Triumf. Här är Mikael Wiehe.
Tack, bra.
Ja, nu är du långt bort alltså. Nu har inte jag lurat längre så jag vet inte hur svagt du hörs. Men...
Jag hörs jättebra. Jag hörs lika bra som jag mår.
Okej, okay. Ja, men då så. Om du skulle fråga 1000 människor på stan vilket ord de associerar dig med, vad skulle du gissa att det var?
Magister.
Magister? Ja. Ja. Jag tänkte på engagemang.
Vad fint av dig.
Ja. Känns det så för dig också?
Ja.
Att du har varit engagerad?
Ja. Mm. Det är ett positivare ord för magister. För magister måste ju också veta vad fan han snackar om. Och då har jag försökt lära mig. Mm. In emellanåt.
Min fördom om din generation är att, och kanske framförallt det du och dina kompisar gjorde liksom på 70-talet, men att det var väldigt mycket brinn, det var väldigt mycket engagemang. Mm. Tror du att vi brinner lika mycket idag som vi gjorde då, eller som ni gjorde då?
Ja, det tror jag. Jag tror att elden tar sig andra uttryck. Men jag tror att det ligger någon sorts naturlag nästan i att unga människor som är i början av sina liv vill forma världen efter sitt eget beläte. Det försökte vi göra på vårt sätt och det försökte generationen efter med Joakim Thåström i spetsen försökte och Lustans lakejer försökte på sitt sätt va? Och sen kom hiphopparna och det, plötsligt rör sig alla på ett helt annorlunda sätt än vad vi rörde oss på scenen va? Mm. Jag tror att engagemanget tar sig olika uttryck bara och så hade vi nog ibland så blir en alltså för varje generation sätter ju sin egen trend kan man säga va? Men vi var ju mycket internationalistiska av oss och kände oss som bröder och systrar med våra kamrater i fjärran land. Därför blev väl den här generationens genomslag ganska stort. Därför att vi var många. Vi var många i efterkrigsgenerationen i Skandinavien och vi var många i världen. Någonstans så sammanföll olika uppror 68 på i Mexiko på de tre kulturernas plats och i Tjeckoslovakien och i Kina där det var kulturrevolution och i Frankrike och plötsligt så var det väldigt mycket unga människor som ville väldigt mycket överallt mm. och där gäller det ju att hänga på, man ville vara med i svängarna. Mm.
Var det helt givet att du skulle bli vänster inom citationstecken?
Nej, det var väl ganska otippat. Jag kom från borgerlig bakgrund. Morbror var professor i dermatologi. Pappa var visserligen dansk journalist och tidigare medlem i den danska motståndsrörelsen. Min mor var konstnärligt lagd och för sitt moders arv köpte hon en Steinway-flygel, den lilla varianten. Men dock, som jag nu har och spelar på, det är fortfarande den bästa flygel jag någonsin har spelat på.
Ja.
Så det fanns konstnärlighet och det fanns motstånd och min morfar var föräldralös fiskarpojke i Limhamn som då låg utanför Malmö. Och när R.F. Berg som startade cementfabriken i Limhamn, det som sen blev Skånska, som sen blev Skanska, var en sån här patriark, gick runt i stugorna, så kom han då till de föräldralösa syskonen. Och så frågade hans storebror, vad vill du bli när du blir stor? Jag vill bli tunnbindare. Ska vi se till att du får binda lite tunnor? Och så kom han till nästa. Och det var min morfar som sa, jag vill jobba på kontor. Ja, så vill du det? Och det slutade med att min morfar blev disponent för kalcium. Som var ett systerbolag till Skånska Cement. Och Vettjarna hade Limhamns största villa. Men min morfar hade den näst största.
Mm. Okej.
Okay. Och hos honom minns jag en gång att vi åt någon sorts eftermiddagslunch eller något sånt där. Och då var hans storbror tumbindare med. Och storbror åt med kniv. Bara. Höll emot med tummen, skåp potatisen med kniven, sillen med kniven. Så. Och där kom min morfar ifrån och det glömde han aldrig.
Nej. Men du, vad skulle det bli av dig då?
Jag skulle bli läkare som min morbror. Jag skulle bli barnläkare.
Okej.
Okay. För då kunde man åka runt i världen och göra nytta. Mm. Och så kunde man dessutom tjäna en slant. Mm. Men så kom ju musiken emellan. Efter jag tog studenten och hade gjort lumpen så blev jag in, såg jag ett program om invandrare i Paris, tror jag. Som sov 20 man i en rum och sådär. Så tänkte jag, nej, de behöver... Jag ska bli svensk lärare för invandrare. Mm. Så var jag det ett par år. Och sen tog det här med Hoola Madoola bandet. Först tog det fart och sen tog det väldigt mycket plats. Mm. Och då sa jag åt mig. När vi la ner Hoola Madoola bandet så tänkte jag. Om jag kan skriva 10 bra låtar i det året som kommer. Så ska jag fortsätta med musiken. Mm. Så skrev jag Titanic.
Ja.
Och så blev jag inte barnläkare.
Nej, det blir ingenting. Men det är inte för sent än, eller?
Jag tror att det är väl en 8-årig kurs. Jag tror inte jag får studiemedel.
Nej, det kan bli tufft kanske. Men du, jag tänker på, jag funderade på det här med... För min känsla är ju att, visst, det finns engagemang idag, men så kommer det liksom en Greta Thunberg och får så otroligt mycket uppmärksamhet och som inspirerar så otroligt många liksom. Känner du ett släktskap med henne?
Väldigt.
Ja.
Jag gråter av lycka när jag ser henne. Jag menar det bokstavligt. Mm. Och när jag hade sett henne 3 gånger och 3 gånger fått ögonen fyllda av tårar. Därför att jag var så jävla imponerad. Så tänkte jag, kan inte sitta här och böla. Det är ju för fan inte klokt. Jag måste ju göra någonting. Och så gick jag igenom min resplan och så ändrade jag alla de möjliga flygresorna som gick och ändrade på, ändrade jag till tåg. Mm. Det lilla inflytande det kan ha.
Jo, men alla bekant små.
Ja.
Vi ska igenom hela, i princip hela ditt liv, tänkte jag. Men innan vi börjar så att säga. Nu sitter vi på Mariaberget här. Jag tänkte fråga dig om du har någon relation till de här kvarteren.
Professionellt har jag en del gemensamt. Mm. Det kanske kommer med sen. Jag vet inte, jag känner inte direkt. Jag snubblade i Götgårdsbacken för 5 år sedan.
Aha.
Det har präglat mitt liv sen dess. Jag slog mig sig in i helvete. Så att jag går fortfarande lite skruttigt på ena benet som jag slog i där. Men det förändrade inte min kärlek till Sveriges huvudstad.
Nej. Och bara liksom ett par 100 meter härifrån så ska din föreställning ha premiär om några dagar bara.
Ja.
Ja. Vill du berätta om hur den kom till?
Jag har ju i många år åkt runt och spelat i olika konstellationer och pratat. Pratet är lika viktigt som musiken för mig. Och mellansnacken ska vara roliga, eller sorgliga eller farliga. Vackra eller sedelärande. Mm. Och det där gav jag så småningom ut i en bok som kom för snart 10 år sedan, LP-format. Och den här boken kan man säga, tillsammans med intervjuer med mig, blev manuset till den här föreställningen. Och jag var grymt skeptisk. För jag kunde ju det här med att snacka.
Mm.
Vad fan skulle jag med en pjäs till? Men så förstod jag då att under inflytande av min bokningsfirma med Per Öberg i spetsen så gav jag så småningom med mig, men inte för nu, ett år senare har jag förstått att det var faktiskt ett steg som de hjälpte mig att ta som jag tydligen inte hade vågat ta själv.
Nej.
Att göra den där föreställningen som är jag, Edda Magnusson, som sjunger en del av mina sånger. Nu är det Sissela Benn som gör mig som liten gosse. När jag kommer från Danmark till Sverige och framöver. Det gestaltar hon. Och så Magnus Gerten, som är en av bröderna, de filmande bröderna Gerten, har bildsatt det här. Och så har vi haft Malmö symfoniorkester som kompband.
Mm. Har ni fortfarande orkester här nere också?
Nu är det Folkoperans orkester.
Okay.
Som är hälften så stor. Så man får hoppas att de är dubbelt så bra.
Ja.
Men föreställningen har då mig som någon sorts centrum. Och så runt omkring så är det då Malmö. Industristaden som plötsligt inte har någon industri längre. Va?
Mm.
Och det är ju inte Malmö ensamt om det, utan världen är ju full av den här typen av städer. Det finns en bok skriven av en norsk sociolog som heter Ståle Holgersen som handlar om Malmö. Boken heter Staden och kapitalet. Och där går han igenom vad som händer med de där städerna när de ska förlora sin industri och bygga typ Hammarby Sjöstad istället för medelklassens.
Eller bo 01 i Malmös fall.
Precis, va. Och så ska man ha stora arenor där världsartisterna kan landa så att medelklassen har lite kultur att tugga på. Och det var en rätt spännande historia. Och inte var så där särskilt inblandad i den, men jag bodde ju mitt i den i alla fall. Va? Mm. Så det blev en sorts historia om Malmö och det blev en sorts historia om mig. Och så blev det en sorts musikföreställning också. Va?
Mm.
Och min roll är att sitta som Mikael Wiehe 2019 och säga, nej men så var det ju inte.
Mm.
Nej men det där har ni väl missuppfattat. Eller, ja det finns inte längre men så var det förr.
Mm.
Att jag liksom finns i nutid. Och så gestaltar då Sissela mig i, först som mig. Och sen i andra akten är hon med min dotter.
Ah, okej. Okay.
Mm. Som säger, så mycket du har hunnit med, men han du med mig?
Han du med henne?
Ja, det får man, det, jag vill inte spoila den.
Nej.
Poängen.
Jag tänkte vi skulle prata lite om dina döttrar så småningom, men hur kom det sig att ni valde det greppet? Varför inte bara Mikael Wiehe?
Därför att jag tänkte, hur jävla kul är det med en, alltså 70 plus man som står ensam och ljuger om sitt liv? Blir man inte jävligt trött på det jävligt fort?
Mm.
Det var det ena. Och det andra var ju att jag hade mina slavar på vagnen som sa, men du ska ju inte göra det du har gjort innan. Det här är någonting nytt, det här är en föreställning.
Mm.
Och så ringde jag Edda och frågade om hon ville vara med. Så hon gör, så blev jag skitglad. Och sen var jag kollade en föreställning med Nor och tyckte hon var jävla bra. Frågade om hon ville vara med. Och det ville hon.
Mm.
Jag hoppades på liksom att medelåldern skulle sjunka lite med fler deltagande och att det skulle bli lite mer jämställt på något vis. Det skulle bli mer varierad föreställning och det blev det. Jag menar, jag har inte tänkt på att det alternativet att jag skulle stå där själv.
Mm. Men hur ser du på Malmös utveckling?
Nej, men jag tyckte nog att jag förstod utvecklingen bättre när jag hade läst Holger Ståhles bok. Att det ingår en sorts mönster. Därför att när man å ena sidan då bygger Västra Hamnen i Malmö som är typ Hammarby Sjöstad. Samma sorts arkitektur och samma sorts människor. Så får man ju ett spill. Va? Folk som inte kan bo där får de inte råd. Eller de känner sig inte hemma där. Och då började de skjuta ihjäl varandra istället för att göra det jävligt kort.
Mm.
Man får en underklass helt enkelt som till stor del består av invandrare. Och det ena är, bägge de här två utvecklingarna är liksom beroende av varandra på något vis. Sen har man då mellan. Då berättar jag i föreställningen om Bert Rothstein som kom som flykting under nazismen. Och så småningom började köpa hus på Möllan. Och istället för att riva ner dem som han gjorde på så många andra ställen så renoverade han upp dem till lägsta tänkbara standard. Och så man kände igen hans hus för att alla fönsterbågar, alla dörrar, allt trä var målat i ljusblått.
Mm.
Och så tänkte jag, han kom över ett partibillig färg där. Va? Och så visade det sig att så var det inte alls utan Det var ju mycket juggar som flyttade in, va? Och skulle jobba på, i Malmö. Och på Balkan, liksom i Grekland, där man också har ljusblå runt om fönsterna, va? Så skyddar den färgen mot onda ögat.
Aha, okej.
Och så slutar det här berättelsen med, ja, en judisk flykting blir fastighetskung och renoverar Malmö, renoverar Möllan som nu är vänsterns älsklingstillstånd. Kan det bli mer Malmö? Mm. Alltså, så så att det, jag bor ju inte på Möllan, jag har gjort det, men det var för mycket narkomaner och för mycket hustrumisshandel och sprit när jag bodde där för 40 år sedan. Men jag bor väldigt nära, jag bor på andra sidan, Södra Förstadsgatan.
Var är vi då? Sankt Knuts?
Nej, då är vi... Då är vi,
aha, nej, nu är jag med.
Då är vi vid Trehagel.
Just det. Mm. Är du nostalgiskt lagd?
Nej, det är jag inte. Jag har visserligen bott i Malmö största delen av mitt liv. Utom mina första 6 år jag bodde i Köpenhamn. Men jag har bott på lite olika ställen. Och jag tittar aldrig upp mot de fönster där jag en gång bodde. Mm. Jag har tänkt på det efter. Varför gör jag inte det? Ingen aning. Tycker jag att det var bättre med hula? I 20 år spelade jag inte en enda hula-låt efter vi hade slutat. Och sen återförenades vi efter 20 år och då var det jättekul. Och vi var så jävla bra. Och nu kan jag säga, ja men jag har ju för fan hula-band och tacka för allt. Alltså, men det är tack vare hula som jag sitter här idag. Va? Alltså, men det vill jag inte kännas vid i många år.
Du kanske hade varit och opererat något barn i Uganda annars?
Ja, kanske det. Ja.
Nej, men för det där är, det måste ju vara lite speciellt för att många med mig då vill ju liksom prata med dig om svunna tider.
Ja, det går bra. Jag gör det jag kan, svara på det jag vet någonting om. Och jag är inte så där att det var bättre förr. Jag tror att ungdomar är lika engagerade idag. Jag tycker att det har kommit en jävla massa bra musik efter Beatles. Fast jag fortfarande tycker Beatles är väldigt bra. Och det har kommit en jäkla massa bra sångskrivare efter Bob Dylan. Och jag tycker Malmö är en ofantligt mycket roligare stad än den jag växte upp i, som var liksom en sorts garnison mot Europa. Trist, tråkig och trälig och så på alla möjliga sätt. Va? Det mesta är bättre. Mm.
Vi beger oss dit då, för att eftersom din föreställning också handlar om din uppväxt till viss del. Mm. Så om jag frågar, vilket är ditt första musikaliska minne?
En blandning av Oh my papa, na 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 na, Oh my papa, na 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 na, med Katarina Valente. Och när jag 1994 typ skulle hyra en lägenhet i Spanien, så ringde jag på en annons och så sa jag, hej, det är Mikael Wiehe. Och då sa kvinnan som sa det, ja, och det är jag som är Katarina Valente. Hon trodde inte att det var jag. Hon trodde jag drev med. Hon kom plötsligt igen där 30 år senare eller någonting sånt. Och 1, 2, 3, rock, 4, rock. Med Bill Haley. Och Take 5 har jag plötsligt glömt, Paul Desert, tror jag.
Du nämnde det förut, du kom tillbaka till Sverige då som 6-åring. Du är född i Stockholm för övrigt, varför det?
Därför att den här morbror som jag hade, som var läkare, han hade tillgång till penicillin, sulfa. Och min mor hade 17 år gammal fått opererat bort 1,5 njure. Och blivit strängt förbjuden att någonsin tänka tanken att hon skulle ha barn. Men när hon då blev gravid med mig så hade sulfan kommit till Stockholm. Dock inte till Malmö.
Ah, okay.
Så att hon, därför är jag född i Stockholm. Och det gick bra, jag fick en lillebror också. Mm. Så att,
jag förstår. Nej, men Du kommer då tillbaka efter de första 6 åren i Köpenhamn till Sverige. Vad minns du av dina år i Danmark?
Jag minns att jag och min bror gjorde små kvastar av någon sån här långa bar, tallbar måste det ha varit, va? Och en tändsticka, och så lindade vi om den med lite sytråd. Och så satte vi oss på trottoaren utanför huset där vi bodde, och så sålde vi det till folk som gick förbi. Ja, men vad ska vi ha den till? Ja, man kan borsta blomsterkrukorna med den. Ja, men det har du rätt, det är rätt nog. Efter en halv dags arbete så hade vi tjänat 27 öre. Det var någon som inte hade växel. Mm. Hade bara en ettöring. Så hade vi, och då kom en av de lite större killarna i kvarteret på sin cykel. Och så sa vi, kan inte du åka bort till Kubmännen, specerihandlaren, och köpa lite godis för de här 27 örena? Jo, för fan, det visst. Så cyklade, fick han de 27 örena, och så cyklade han iväg och handlade, och så köpte han en chokladkocka för 25 öre till sig själv, och så fick jag och min bror varsin hållort för ett öre styck. Så att där slocknade den sista resten av möjligt ekonomiskt vad heter det, sysselsättning för min del.
Ja, ja, du kunde ha blivit entreprenör.
Jag kunde ha blivit det, men ja, det blev inte så.
Nej. Tur i oturen.
Vi jobbade i skolan i Danmark, och jag flyttade i november 1952 till Sverige. Så, och då hade jag bara gått skolan sedan augusti samma år i Köpenhamn. Va? Så att, jag minns huset vi bodde i, och jag minns skolan jag gick i, och så. Mm. Men inte så där jättemycket annat.
Och du stack ju då ut när du kom tillbaka?
Ja,
eller?
Ja. Ja, då var jag dansk skidröv.
Ja.
Och så gick jag dessutom och sjöng på rasterna. Och så hade jag ju kortbyxor, för då hade man ju i Köpenhamn. Va? Så att det var väl lite, jag var väl lite ute sådär. Mm. Men det slutade med att jag vann ett slagsmål någonstans. Och sen fick jag vara i fred.
Ja, okej. Okay. Tog det tid det där? För det verkar ju ha präglat dig en del ändå.
Ja, det tog väl ett par år. Mm. Jag kommer ju fortfarande ihåg när de stod utanför tobaksaffären och väntade på mig när jag hade varit inne och köpt godis. Och ledaren tog godispåsen ifrån mig och hällde ut på trottoaren, och så stampade de på den. Vi blev bästisar sen.
Okay. Minns du flyttlasset?
Nej, men jag minns när vi kom in i lägenheten. Jag kom till Sverige en mörk novemberkväll 1952. Och när vi steg in i den tomma lägenheten på sjunde våningen på Limmansvägen 12B i Malmö, där månen speglade sig i de nyvaxade parkettgolven, så förstod jag att jag inte bara hade kommit till ett nytt land. Jag hade också stigit in i en ny värld. Och jag fick rätt. Mina kamrater på Ribbersborgsskolan i Malmö tyckte inte om mina kortbyxor. Mm. Så började jag föreställningen.
Ja, jag förstår. Mm.
Men jag framförallt kommer ihåg att vi hade fått den här lägenheten i utbyte mot den lägenheten vi hade bott i Köpenhamn. Min mor och jag och min lillebror. Och det var en kompis till min mamma som hade bott i lägenheten. Och hon var lite speciell. Och det yttrade sig bland annat i att när vi kom in i lägenheten, så på ena väggen hade hon haft någon sorts klängväxt, va, som växte upp längs vägen inomhus i lägenheten. Och när den skulle man ju vattna då, va? Men det blev jobbigt alltså, så istället så hade hon spikat fast alla bladen i väggen, så det var liksom skuggan av en enebärsbuske eller vad du nu vill, va?
Ja, ja.
På väggen, kommer jag fortfarande ihåg.
Ja, märkligt.
Ja.
Jag hade ett samtal häromdagen med Stina Walter som det känns som att hon har jobbat så himla mycket med sin bakgrund och göra upp med sina föräldrar och liksom gräva i det där mycket. Du som ju då inte är nostalgiker, har du varit liksom, när så att säga, alltså när tog du tag i det, eller har det varit viktigt för dig att förstå liksom din bakgrund?
Det är inte lätt att ha, alltså styvmödrar har det inte lätt. Det kan man liksom, det finns till och med ett uttryck för att behandla någon styvmoderligt, va? Alltså en stämpling av styvmodern. Hon är inte riktigt, hon är inte snäll, va? Jag hade en ofantligt snäll styvmor, min fars andra fru, som gjorde allt för att vi skulle trivas där. Likväl så var det ju inte hemma. Hemma var hos morsan. Mm. Danskarna har en egenhet som jag också har, nämligen att ständigt vara ironiska. Och det kan vara helt irriterande. Också när jag är det kan det vara irriterande för mina barn eller för andra. Och det där slutade med en clash mellan mig och min far. Där jag sa, jag gitter inte träffa dig mer om det ska vara på det här viset. Och då lärde jag mig av min far som sa, jag skrev ett svar till dig. Men jag lät det ligga till dagen efter. Ett vanligt brev på den tiden. Och när jag läste det dagen efter så förstod jag att jag inte alls hade fattat vad du menade. Så att, det slutade med att vi sågs. Man ska inte skicka viktiga brev för de har legat till sig 24 timmar. Mm. Lärde jag mig då. Va? Mm. Och så åkte jag upp till min far där han bodde på norra Själland. Och så satt vi en hel kväll och jag berättade för honom vilken jävla idiot han var.
Hur gammal var du då?
35. Och han lyssnade. Och så inemellan, ja, det där har jag inte förstått. Och, ja, men kände du det så? Ja, det förstod jag inte alls. Och det var början till en väldigt djup vänskap. Jag stod väldigt nära min far så småningom. Och min mor, livet är inte rättvist, som hade tagit hand om oss och lagt ner sina, som sagt, konstnärliga ambitioner och ägnade sin tid åt sina två gossar, kom jag väldigt sällan riktigt nära. Och jag förstår att hon älskade mig och så, men och jag bjöd henne på middag två gånger i veckan när jag hade fått barn och efter 10 minuter stod jag inte ut. Och så gjorde jag samma sak nästa vecka och så stod jag inte ut. Och alla mina kompisar tyckte jättemycket om min mor och tyckte hon var intressant och spännande och rolig och men inte mot mig.
Okay.
Och det, alltså det funkar inte riktigt. Och det är ingenting jag känner. Det tog, hon dog för 20 år sedan. Och inte förrän här om året så tänkte jag, idag hade jag velat prata med henne. Slog det mig plötsligt när jag höll på med någonting. Jag hade velat fråga henne vad hon tycker om det här. Alltså. Så att jag känner ingen i min egen ålder som inte har problem med sina föräldrar. Mm. Och jag känner inga barn i nästa generation som inte har bekymmer med min generation som nu är föräldrar på olika sätt.
Vad hade du för intressen när du växte upp? Jag vet att du tog pianolektioner så småningom. Men...
Mm, jag byggde plastmodeller.
Aha,
mycket,
okay.
Mycket. Ja. Och spelade. Först blev jag tvungen att spela och det grät jag mig ifrån. Och sen småningom började jag spela själv. Och så rökte jag fast jag inte skulle och så nallade jag sprit från min mor och hon drack inte sprit så det fanns inte så mycket att nalla. Jag tror jag blandade portvin och gin eller någonting sånt, sen kunde jag inte dricka gin på 30 år. Jag gick ut och dansade och var kär i olika tjejer. Jag hade det rätt bra tycker jag. Så jag gillade att gå i skolan. Jag kommer ihåg jag gick på gymnasiet och tänkte, nu har det varit rast. Nu ska jag få gå in och lära mig ytterligare någonting intressant i skolan. Mm. Och när jag var typ 12 så var jag sämst i klassen. Och när jag tog studenten så var jag bäst i klassen. Eller näst bäst kanske, vi var 2.
Mm. Vad blev det av den som var bäst?
Ja, han blev domare i Örebro.
Ja, okay. Var det någon som tvingade dig? Var det mamma som tvingade dig att ta pianolektioner?
Ja, hon tvingade mig fäkta också.
Ah, okay.
Att det skulle bli kar av mig. Så där kronprinsens husarregemente hade kaserner mitt i Malmö. Där kronprinsens, det ljusblåa höga huset nu ligger.
Just det.
Mm. Och där kunde man gå till fäktmästare Gargano från Italien och lära sig fäkta. Och det gjorde jag
All
right. ett år eller något sånt där.
Mm.
Ja.
Så du kan svinga en värja?
En florett.
Florett såklart, ja. Lite nättare.
Ja.
Var det först med Hoola Bandoola som låtskrivandet blev liksom
viktigt? Nej, Efter jag spelade in så spelade jag med min bror i ett band som han hade startat som heter The Mockers.
Just det. Ni var nere i Paris.
Och vi var i Paris och spelade på gatorna. Och Mockers kommer från Ringo Starrs replik i Hard Day's Night. Are you a mod or a rocker? I'm a mocker. Så Ringo Starr. Och då döpte min bror bandet till det. Och så åkte vi till Paris och spelade vid gatorna. Och det slutade med att min bror och den Håkan som var den tredje killen var ute och körde bil och kvärdade bilen. Och de klarade sig. Men bilen var totalt mosad. Och då blev vi tvungna att åka hem för vi kunde inte ta oss till de jobben vi hade fått utan bil. Och när jag träffade Paul Simon hemma hos Thomas Ledin för ett par år sedan när han fick Polarpriset så sa jag I sang your songs in the streets of Paris in 1967. So did I in 1965. Och så skrattade vi. Jo, och då började jag skriva egna låtar också i det bandet. Och det var väl typ 67 eller något sånt. Vi kom till finalen i Sveriges Radios popbandstävling med det här bandet. Så att vi kom sist i finalen, men dock finalen.
Ja, herregud.
Va?
Ja, herregud.
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörkmint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens. Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Hur var ditt 60-tal då?
Det var ta studenten, göra lumpen, gifta sig med den flicka som man trodde man hade gjort gravid, som tur var visade sig inte vara gravid. Spela jazz på helgerna och när kompisarna hade 5-10 spänn i veckopeng så tjänade vi kanske 50 spänn i månaden. Va? Då gick vi på Hotel Savoy och åt pustaschnitzel. Kostade 13,75. Vi tjänade alltså ungefär 4 pustaschnitzlar på att spela. Och 20 år senare, när vi hade stort band, och vi tjänade 600 spänn per man. Så hade pustaschnitzlarna stigit till 145 kronor. Så det var fortfarande samma jävla gage. Alltså. 60-talet, ja, det var mycket jazz och det var mycket kompisar och det var mycket... Det finns ett foto som jag såg häromdagen när jag var med i tv-program. De hade letat upp ett gammalt foto på jazzbandet i blåa bläsrar och randiga slipsar och så. Mm. Det tog mig lång tid att göra upp med det.
Alltså, ja.
Ända till för ett par år sedan. Eller, jag var på begravning häromdagen, då hade jag inte slips visserligen, men samma blå kostym och samma vita skjorta. Så som min morbror var klädd. Mm. Min far som var journalist hade manchesterbyxor och rosa skjortor. Så icke morbror Gösta.
Det verkar ha varit ett härligt årtionde att ha varit med om på något sätt med 67, liksom det politiska... generella uppvaknandet kanske och liksom, ja, just min föräldragenerations ungdom då.
Mm.
Var det så rosenskimrande som det framställs?
Det var en sorts allmän rebellisk tid. Antingen skulle man bli makrobiotiker och äta liksom stora riskorn, råris. Mm. Eller också skulle man söka sig till Jesus och eller också skulle man tända på. Eller också skulle man söka sig till olika politiska organisationer.
Du gjorde alltihop?
Jag provade nog på lite av varje. Ja. Alltså vi startade ju Hola på hösten 70. Och då, eftersom jag fortfarande hade varit yngst i klassen. Ända upp till att jag tog studenten. Va, typ, så hade jag lite äldre kompisar som gick före mig. Och undervisade mig om vikten av revolutionens genomförande. Jag hade ofantligt mycket glädje av och nytta av. Och blev mycket inspirerad av. Och gick aldrig med i någon organisation. För jag ville själv bestämma vilka låtar jag skulle skriva. Det skulle ingen annan överstå över axeln och säga. Men du ska skriva så och så. Så att jag höll mig lite utanför av egoistiska skäl. Så, och jag hade inte FNL-märke från 1973. Alltså ganska sent. Och då tänker jag att USA besegrades 1975. Va? Flög helikoptrarna från den amerikanska ambassaden i Saigon. Så var jag ganska sent på det där alltså. Men å andra sidan har jag verkligen för sent på det nu också. Jag har inte ändrat grundläggande åsikter tycker jag.
I det där intervjuprogrammet som vi båda uppenbarligen minns. Jag för att jag just såg det och du för att du också nyligen såg det. Antar jag inför föreställningen eller? Jag och min musik eller vad sjutton hette det?
Minns inte, vet inte. Nej,
i den så beskrev du lite som att alltså, era melodier, Hoola Bandoolas melodier var sångbara och att ni var liksom lite mer lättillgängliga än de andra.
En Blå Tåget till exempel.
Ja, precis.
Det stora med Blå Tåget var ju att de var ju egentligen konstnärer allihopa. Mm. Men bestämde sig för att musiken var det nya kommunikationsmedlet. Va? Så att, alltså, det var ju deras storhet att de vågade ta det steget. Va? Sen måste jag ju då säga att jag var inte lika imponerad hela tiden av liksom vilka uttryck det där tog sig. Va? Jag var nog lite skeptisk. Och tänkte, fan kan de bli kända så kan väl för fan jag. Mm. Vi spelade i Borås en gång 1971. Och jag och Leif Nylén råkade gå bredvid varandra. Och så sa jag, du har inte spelat trummor så där jättelänge va? Mönstrade han mig uppifrån och jag sa, kom igen när ni har sålt 10 000 plattor. Och det har vi garvade vi åt många gånger.
Ja.
Ända tills han så småningom dog här och något.
Mm. Som jag förstår det, du är typ på en fest och ni hamnar i ett kök och börjar spela Crosby, Stills and Nash. Det var utan Young på den tiden antar jag. Och sjunga stämmer. Och där och då bildades bandet. Stämmer det?
Jacques Werup hade ett band som hette Sprida skurar. De kom ingenstans. Då ringde de mig och frågade om jag ville leda repetitionerna. För jag hade ju varit kapellmästare i det här jazzbandet och kunde få folk att göra som man sa. Det kunde jag inte. Och då gick jag och Peter Clemetsson och Björn Afzelius ut i köket till den replokalen och började sjunga Crosby, Stills & Nash. Om vi hade träffat varandra innan på en fest, det pratade vi mycket om, för det kommer jag inte ihåg. Men det kan ju hända att man festade mer då och kommer ihåg sämre, jag vet inte.
Jag förstår. Men hur var det där att hitta ett band?
Ja, det gick, vi började spela som sagt lite andras låtar, och jag introducerade några av mina engelska låtar, och så ringde det en man från Sveriges Radio, som jag just nu inte kommer ihåg vad han heter, och frågade om vi fortfarande spelade med den här Mockers som min bror hade startat. Och då sa jag, nej, vi har ett nytt band nu. Och så var vi med i ett program som heter Midnight Hour. Då hörde Stickan Andersson det programmet. Så då blev han intresserad. Men precis innan det programmet sändes så bestämde sig Björn och Peter Clemens, Björn Afzelius, Peter Clemens och Fantetta var nog inte riktigt deras musik, så de sa upp sig i bandet. Va? Men så hade vi ju det här radioprogrammet vi skulle göra. Så att de var med där i alla fall. Va? Och sen plötsligt så gick raketen. Va? Och då förstod vi att vi skulle lira ihop längre. Mm. Men och då åkte jag till Stockholm. Och då bodde jag här. Och jag gick och väntade på besked här från Stickan Andersson. Som ville att vi ha oss. Och så fanns det ett skivbolag ute i Vaxholm som hette MNV. Music Network. Och de var också intresserade, och jag ville hellre vara där, för de hade hippare artister där, Håkan Fransén och lite sånt. Så.
Och Stickan Andersson var djävulen väl? Han hade ju ABBA och det.
Ja, men det var innan ABBA fanns.
Ah, okay. Mm.
Så fick jag äntligen besked från MNV att de tyckte, ja, men jag kör, är det ingen som har ringt och sagt att jo, men vi vill gärna spela in här. Ja, det kunde ju för fan sagt, tänkte jag. Och så ringde jag Stickan Andersson och sa tyvärr blir det ingenting, och han blev skitsur och sa att han skulle stoppa mig i alla tillgängliga kanaler. Jag skulle aldrig kunna visa mig i varken radio eller tv eller någonting. Och jag var en liten skit som inte hade gjort någonting alls, va? Och han var ju mogul. Va? Mm. Så att det var ju inget kul.
Nej, det
och så sa han, och förresten har jag betalt resan upp till Stockholm för det här, för att... Ja, och då hade jag redan skickat tillbaka pengarna med post. Turvas hade jag ryggen fri. Men vi hade aldrig... Han blev gammal, skulle de göra tv-program om honom. Då ville han att jag skulle vara med i tv-programmet. Men det är en av de få gånger jag har varit sur och sagt, nej, ska det vara på det jävla viset så vill jag inte vara med.
Oh, wow, så ni hade aldrig med varandra att göra?
Nej, inte efter det.
Och sen blev han djävulen? För då hade han ABBA?
Ja, sen blev det ju sen hade de ju jätteframgångar, och jag menar alla de där pengarna till Polarpriset, det är ju jättefint, och men jag var putt när de skulle göra tv-program med honom sen, alltså när han var gammal, va? Och ville inte vara med.
Förlåt om jag tjatar om det, men det är så spännande det där med att ABBA var så hatade av er i vänster proggkretsar. Liksom.
Inte av oss. Vi stötte på ABBA ett par gånger och vi hälsade förbindligt på varandra. Mm. Det var mycket mer så att tiden var så att ABBA var de kommersiella skurkarna och Hoola Bandoola var riddarna på de vita hästarna. Mm. Mycket mer... Alltså, jag tror inte du kan hitta någonstans där jag säger någonting ofördelaktigt om ABBA. För jag tyckte ju inte texterna var världens grej. Och jag menar, jag blev intervjuad för ett par år sedan när det var 40 eller 50 år sedan då ABBA vann med Waterloo. Det hade varit en debatt i Dagens Nyheter och jag hade sagt att hon hade haft en synpunkt där. Och då blev det här engelska tv-programmet som skulle göra jubileumsprogram om ABBA. Då ville de prata med mig som kritiker av ABBA. Så de flög över mig till London och satte mig på en pub och intervjuade mig. Sen åkte jag hem igen. Och då sa jag, we were upset that ABBA weren't upset. Det var att vi var ju upprörda över krigen i Vietnam och apartheidsystemet och... Väldigt många, jag ska inte liksom säga det med någon sorts distans, utan vi var ju engagerade. Ett engagemang som du sa. Va? Vi tyckte det var viktigt och vi tyckte att han var inte engagerade sig. Och det var fel på, inte på deras musik i första hand. Va? Och det är väl så jag tycker fortfarande, och så småningom så har ju också flera medlemmar engagerat sig i olika saker, inte minst Benny Andersson. Så att nu är den kritiken ju inte giltig längre. Men då blev vi utmålade som de stora motsatsparen. Men vi var ju mer kollegor. Mm. Om vi nu snackar om tidens gång. Alltså, jag menar, det är ju inte Ola Bandolaband som skördar de stora lagrarna nu 40 år efter, utan det är ju ABBA som gör det, va? Då måste man hacka i sig.
Ja, jo, men ja. Men pengar är kanske inte allt.
Ja, men jag tror inte att, du menar för min del. Jag har tjänat så jag är nöjd. Jag har kunnat försörja en familj, det kan jag fortfarande. Mm. Och vi gjorde en teater, musikteaterföreställning som hette Sture Starring Story, som handlade om en popstjärnas uppgång och fall. Och där fanns någon scen med liksom en fabrik där man satt och knätrade fram de här slagelåtarna. Mm. Jag vet inte hur det är nu, men då tror jag inte att man kan inte skriva slagos på färdiga recept. Man måste tycka det är kul det man gör, och jag tror att ABBA tyckte det var skitkul det de gjorde. Mm. Alltså, precis som vi tyckte om det vi gjorde. Nu kanske det är lite mer har kommit i kapp, alltså att det är lite industriell musikframställning på sina ställen. Jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Jag tror man måste gilla det man gör för att det ska bli bra. Alltså.
Det tror jag med. Kolla bara på Max Martin. Jag tror att
ja,
han
men det är honom jag
för...
tänker på, va? Till exempel. Va?
Tror han verkligen brinner för det han gör. Ja. Det här med de här sångbara melodierna.
Mm.
Du har ju snickrat ihop en och annan jävla kanonmelodi.
Tack.
I dina dagar.
Mm.
Har det liksom... Kan du berätta lite om den processen? Hur du...
Det är ingen process.
Okay.
Det kommer neddimpande.
All right.
Det gör du fortfarande. Om jag gör mellan 10 och... Nej, mer. 20. Mellan 20 och 30 snuttar per månad.
Okej. Okay.
Kommer det. Och jag menar... Och jag censurerar ingenting. Jag har små analoga bandspelare som jag kan ha i fickan. Och så upp med bandan och så in med skiten på band. Va? Och sen för jag över den till någon sorts kassettband. Och sen så småningom sen för jag över det på minidiskar. För det tycker jag är handy att jobba med. Och så finns det cowboylåtar och tangos och svenska valser. Och hiphoplåtar och... punktlåtar och allt möjligt sånt. Va? Mm. Och jag har ett par tusen sådana liggande i arkiv. Va? Och alla är såklart inte bra. Va? Och så har man gjort en låt i den genren så kanske finns det 10 som åker ut för att de är för lika den där som man använder sig av. Va? Men det kommer av sig själv. Va? Väldigt mycket.
Mm.
Och så jag har gått och studerat kompositionslära och sånt way back, alltså för länge sedan. För att jag tänkte, ja, men det finns knep. Om man tycker att man har en bra fras, kan man då utveckla den? Men jag kommer aldrig så långt. Va? Men texterna är mycket mer alltså, jobb. Musiken är mycket mer känsla.
Okay. Mm. Du har alltid haft lätt att... skriva musik.
Ja.
Du har ju varit ganska produktiv också.
Ja, och det, som sagt, det är jag fortfarande. Va? Alltså att rätt som det är så kommer det någonting. Och så tycker man i 5 sekunder eller kanske i 5 minuter att det här var jävligt bra. Va? Och så när man har fyllt den lilla minikassetten och ska spela över det så var det kanske inte riktigt så jävla fantastiskt som man tyckte. Och en del åker ut. Men det mesta åker över i nästa stadion. Mm. Och jag menar, jag vet inte var det kommer ifrån.
Så när du då, för nu var det 2 år sedan du kom med ett vanligt studioalbum senast. Har du något på gång nu?
Ja, just nu har jag gjort en platta med Dylan-översättningar igen. Va?
Okay. Mm.
Men jag har fullt med låtar som jag jobbar med.
Mm.
Men just nu känner jag att det går inte riktigt så snabbt. Va? Och jag har haft sådana perioder för så jag blir inte panikslagen. Va? Utom lite.
Men då tänker jag så här, för då krävs det att du liksom bestämmer att det ska bli ett album. Och då går du igenom dina minidiskar, om jag förstår saken rätt.
Ungefär, typ ja, så.
Okay.
Alltså, för var livet och musiken och kärleken och politiken, och det var en enda stor liksom virvelvind, va? Och det kom låtar ur detta och så. Nu måste jag organisera det lite mer, va? Alltså att jag, när jag turnerar så turnerar jag. Sen kommer det grejer ändå som jag sjunger när jag in på bandspelarna, va? Men alltså, och när jag ska göra en platta så vill jag gärna ha tid till det, så att när man sätter sig ner framför de vita sidorna i blocket, A4-blocket, då kan det ta ett par år innan det kommer någonting överhuvudtaget. Va? Och då snackar vi text. Mm. Det går inte lika lätt nu.
Men måste du skriva mer?
Ja. Jag måste skriva mer så länge jag gör nya erfarenheter. Och den sista stora erfarenheten jag har gjort, det är att jag har blivit gammal. Och det har jag inte varit för. Och då kommer det nya låtar om det. Mm. Och döden rycker ju närmare. Och vad kan vi säga? Döden är ett ständigt aktuellt ämne att skriva låtar. Och det där, jag har ofta pratat om vikten av att vara nyfiken och våga ge sig ut på nya vatten. Jag kan märka att jag kanske har blivit en liten smula bekväm nu, och det tänker jag försöka råda bot på. Okay. Mm.
Hur då?
Ja, men att ge sig in i ovänt situationer där man inte har varit för just, va? Och att lyssna på musik som man inte har lyssnat på, och att prata med människor som kan säga någonting som man inte väntade sig. För, inte minst människor som man inte håller med. Va? Alltså, nyttigt att läsa folk som inte tycker som jag. Det kan göra en jättearg. Och det är en bra början. Det kan vara en bra början på en låt. Va? Mm. Det är också, jag vet inte hur många låtar jag har skrivit.
300?
Typ. Mm. Så har jag översatt 150. Men vissa ämnen har man kanske skrivit det, har jag kanske skrivit det som jag har att skriva om. När det gäller kapitalismen till exempel. Mm. Det gäller att hitta någon ny infallsvinkel. En ny situation. En ny känsla. Om det inte bara ska kännas tjatigt. Va? Det får inte bli, jag får inte bli uttråkad på mig själv.
Får jag göra en skiva med Greta Thunberg?
Jag tror inte hennes styrka ligger i musik och sång.
Du vet vem hennes morsa är?
Ja.
Kan eventuellt sjunga?
Nej, det ska inte hon göra. Det är självklart en människa som är i hennes ålder och som lyssnar på den musiken som de lyssnar på. R&B eller hiphop eller ja, det ska nog vara musik i hoodjacka, tror jag.
Men du har ju det.
Om hon frågar mig skulle jag säga direkt. Det kan jag säga.
Ja. Du, jag tänkte bara fråga dig. Jag tänkte vi skulle försöka stänga liksom 70-talet och Hoola Bandoola. För ni la ner 76.
Ja.
Efter då 5-6 framgångsrika år. Ja. Och 2 år senare kommer du med din debut. Hur var det liksom glappet? Hur var den tiden för dig? Var du vilsen?
Nej, jag bestämde mig för, som sagt, att om jag kunde skriva 10 barnlåtar så skulle jag fortsätta med musiken, och kunde jag inte det skulle jag bli barnläkare.
Mm.
Och så skrev jag Titanic. Det började som en skakning på nedre däck. Det fyllde oss väl med häpnaden och skräck. Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck. Man hade sagt oss att detta var världens modernaste osänkbara skepp. Och 9 låtar till, och då bestämde jag mig för att fortsätta med musiken.
Titanic blev bra, tycker jag.
Den fick vänliga, låten fick vänliga omdömen. Plattan också, sådär va. Men det var inte så att här har vi en låt som kommer att hålla hur länge som helst. Alltså. Utan det var ju att antikärnkraftrörelsen som plötsligt upptäckte den här låten om att också världens mest osänkbara skepp kunde gå till botten. Va? Och sen blev det liksom spreden sig på det viset. Va? Det var ju ingenting jag hade räknat med eller kunnat räkna med. Utan jag hade bara skrivit en sång som byggde på de fragment jag hade hört av historien. Va?
Fantastiskt. För 10 år sedan så skrev du ett album där du, som var ett skilsmässoalbum som inte blev någon skilsmässa. Och då var bilden att för första gången så öppnar Mikael Wiehe dörren till det privata. Ser du det på det sättet också?
Jag har skrivit på första Hoola-skivan, finns det en sång som heter Måndagen som också öppnar föreställningen som handlar om kärlek som gick åt helvete. Och jag har skrivit sådana sånger. Basin Street Blues-skivan var också en skilsmässoskiva fast det lyckades jag prata bort. Och jag var väldigt osäker på om jag skulle ge ut den här sången från en inställd skilsmässa. Just därför att den kom så tätt på mig själv. Och jag dessutom ju drog in min fru i det. Men så när jag läste igenom så tyckte jag nog att jag inte lämnade ut henne. Det var mig själv jag lämnade ut. Och jag hade ju aldrig varit med om en inställd skilsmässa förut. Så då var jag tvungen att skriva en sång om det. När hon väl kom tillbaka och fick lugn och ro själen så kunde jag skriva låtarna. Men jag hade ju antecknat hela tiden under processens gång. Och som Olof Lagercrantz sa om August Strindberg att ja, han betraktades som galen men han fortsatte att skriva med samma tydliga handskrift alltid. Mm. Jag kommer ihåg att jag beskrev det så här. Det var som att slå sig fri från den lindning som mumien ligger inlindad i. Va? Åtminstone ena armen. Va? Och sen ett år senare så fick jag fri den andra armen och då gjorde jag en låt som hette Ta det tillbaka. Där det var rätt mycket sån här personpåhopp. Va? Alltså det hade jag aldrig, det tyckte jag att jag var för fin för. Va? Så att de två plattorna, det var ett sätt att slå mig fri från de bojor som jag hade bundit mig själv inne i. Mm. En frigörelseprocess. Och det formulerade jag bara häromdagen. Så tänkte jag, låtskrivandet är en befrielseprocess. Alltså politiskt, musikaliskt, personligt. Att jag befriar mig genom att skriva sånger.
Mm. Vad fint. Mm. Vill du berätta om dina döttrar?
Nej, det vill jag inte. Nej. Om du vill prata om och med mina döttrar så får du ta med dem i värvet.
Ja, men jag tänkte, för det är så spännande att du liksom verkar ha... har det varit en medveten strategi att inte prata om dem medialt? Eller?
Jag är uppvuxen i en tid när det var en hederssak att hålla privatlivet utanför. Det fanns inga hemma hos reportage, hos Hans Alfredsson till exempel. Det ena var det ena och det andra var det andra. Och det var, har man ju förstått nu, på gott och ont. Men jag vill inte prata om mitt förhållande till min familj och mina döttrar och min fru. Därför att de har ingen chans att säga... Alltså, en av anledningarna till att det är två tjejer i den här föreställningen som jag håller på att göra, det är ju att en av dem nu, Sissela Ben, innan nu, är ju att de ska säga emot mig. Va? Mm. Alltså, den 73-årige farbror ska inte förstå och jäsa för sig själv. Va? Utan, ja, men hur var det egentligen med det där nu? Va? Alltså, och därför sen kan man ju säga att man kanske borde ha, framförallt efter det här MeToo-upproret, alltså, kanske man känner att man borde ha intresserat sig lite mer för det privata. Alltså, att en del har kanske använt sekretessen för att dölja saker som inte borde döljas. Och det är, men jag tycker fortfarande att jag trivs mer med att inte berätta om mina eventuella sjukdomar eller problem i familjen så offentligt. Mm. Det är inte det jag vill göra. Jag vill skriva sånger Och där kanske jag kan ha, har jag ju nytta av alla möjliga erfarenheter. Men ja, jag beundrar Hasse Alfredsson. Mm.
Fair enough. Nej, men jag sa bara att jag skulle fråga dig om dina döttrar förut när du sa att du inte hade tid. Och då tänkte jag, det vore ju konstigt om jag inte gick i mål med det.
Ja.
Är du bra på att vara ledig?
Nej, jag är usel. Jag hade sommarlov för ett par år sedan och det var det dummaste jag någonsin har gjort. Jag är väldigt mycket mitt arbete, och mitt arbete är väldigt mycket att försöka hålla nyfikenheten vid liv. Att försöka våga mig ut i det okända. Att försöka formulera i ord och musik det som jag då upplever. Och när jag inte kan det själv så översätter jag. Och när jag har semester så ligger jag på stranden. Och istället för korsord eller sudoku så översätter jag Sad-Eyed Lady of the Lowlands.
Ja, det är så.
Ja.
Mm. Vad vet du om din framtid?
Platt intet. jag har inga omstörtande planer. Jag tror att jag ska göra en skiva till. Jag ska göra en lång turné med Ebba Forsberg till hösten 2019.
Mm.
När jag är färdig med den här föreställningen. Jag har gjort en skiva tillsammans med henne med Dylan översättningar som ska ut till hösten. Jag skulle väldigt gärna vilja göra 50 spelningar med olika körer. Där jag sjunger lite grann själv och där jag sjunger tillsammans med olika körer. Jag gjorde det 1984 och det var fantastiskt roligt och en fantastisk upplevelse. Och det hade varit kul att göra det en gång till.
Mm. För att stoppa det?
Nej, det ska bara organiseras. Ja. Det ska organiseras. Och det ska skrivas körar för mark och man ska kolla vilka körer man kan jobba med. Och så. Så det ska liksom allting annat förberedas och göras på bästa sätt.
Mm. Innan vi slutar så vill jag bara fråga dig. Liksom, finns det saker i ditt yrkesliv där du känner att du har misslyckats?
Jag gjorde musik till en ballett i Köpenhamn. Och det resulterade också i en skiva som heter Det ligger döda kameler i min swimmingpool. Det var en låt om kriget i Irak. Där kunde jag ett par år efter jag hade gett ut den skivan kunde jag känna att det var nog en skiva som jag behövde skriva mer än en skiva som min publik behövde lyssna på.
Okej. Okay.
Mm. Så kan det vara ibland.
Men när du ser tillbaka på din liksom rika produktion, du har ju ändå jobbat väldigt mycket och så här, alltså, ger det dig någonting, alltså, är du stolt över det eller?
Stolt vet jag inte om. Jag är stolt över att jag tog initiativet till ANC-galan. Det är jag stolt över.
Mm.
Till exempel, men jag är inte stolt över låtarna, men jag önskar dem lycka till på färd. Det är det jag lämnar efter mig, är mina sånger. Och om de kan fortsätta att lyssnas på och inte minst sjungas, så skulle det göra mig mycket lycklig om jag kunde uppfatta det från andra sidan.
Mm.
Vilket jag inte tror att jag kommer kunna höra. Men alltså detta att en del av mina sånger sjungs i viktiga privata sammanhang som bröllop, begravningar, giftermål, födelsedagar etc. Det är det bästa som kan hända en låt. Det är det bästa som kan hända en sångskrivare. Det är att hans eller hennes sånger blir använda på det sättet. Och det blir en del av mina sånger.
Mm. Fint ju. Ja. Vill du rekommendera något?
Det kan jag inte just nu. Därför att då med blicken flackar så tänker jag, jag vill hem till mina A4-block. För där har jag listor med, och där jag har poängsatt olika böcker. Och jag har olika skivor som jag har lyssnat på som jag har tyckt var bra och sådär. Men när jag inte har dem lyssna och hålla mig till så blir jag osäker. Och tänker jag, den bästa filmen som jag såg förra året var den som heter Sauls son. Gjort av en ungersk regissör som handlar om en man i Auschwitz. Det var helt enastående, hemsk och bra. Och han har gjort en ny film nu som heter Sunset. Och jag har fått en ungersk svärson. Så att han fyllde om dagen, så jag köpte upp ett gäng biljetter. Och jag tänkte att vi skulle gå och se den där ungerska filmen tillsammans. Ja. Men jag, just nu har jag läst Hanne Vibeke Holsts Som pesten. Bra och intressant och tankeväckande och kanske inte hennes bästa bok, men bra. Senaste plattan där jag tänkte det här är för jävla bra, tror jag var Nene Cherry.
Kul, jag ska träffa henne på fredag.
Ja. Hälsa. Ja. Bordeaux är det bästa vinet.
Ja. Bra, det är superotrendigt med Bordeaux i Sverige.
Det är skitdrag.
Ja.
Nej, jag provar gärna andra viner, men man kommer alltid hem till Bordeaux.
Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i Värvet?
Ja, Greta Thunberg är väl ingen dum idé, men hon har uppenbarligen något att säga.
Ja, verkligen.
Ja.
Stort tack för att du tog dig tid, hörru.
Jag tyckte det var jätteroligt att få vara här.
Ja, vad härligt.
Det ger mig nya infallsvinklar på mig själv.
Ja. Tack.
Tack själv.
Mikael Wiehe var det där, och han åkte faktiskt hem och kollade i sitt A4-block och ville till exempel komplettera med Alexandra Pascalidos Mammorna och Yoko Onos skiva Warzone och en utställning med Gerhard Nordström och en film som heter Agnes Dei. Agnes Dei kanske man säger. Ja. Hur som helst, det här var Värvet 360. Men redan nästa vecka är vi ju tillbaka med ett nytt avsnitt, och det kommer låta ungefär så här.
Att man ger sin tid och så, för det, jag har märkt att så här, tid, att man bara ger någon lite tid kan betyda så mycket för personer.
Nästa vecka kommer alltså Felix Sandman hit, och han var klok och ung. Underbar kombination. Jag hoppas vi hörs då. Tack, hej.
Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet, om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni i Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni!